alla säger samma sak. Alla medier säger samma sak. Om man blir brännmärkt om man säger motsatsen. Då är det ofta motsatsen som är korrekt. Radio Folkungen den 11 mars 2024. Idag är Klaus, Sven och Ingrid här med er som vanligt. Och ja, i vanlig ordning påminner jag om tinget den 24 till 26 maj. Anmäl dig nu. Nej, men ju tidigare du anmäler desto lättare gör det för oss att planera. Ja, det var mycket som hände den här veckan. Vi gick med i NATO, denna sjunkande skuta. Vi hann precis hoppa på innan den sjunker ner i havets djup, så det var lite kul. Vilket också är anledningen till att inte jag är jättebekymrad över NATO. Och sen hade vi kvinnodagen. Och för att hedra den så får Ingrid planera dagens program.
Jag känner mig inte hedrad tyvärr. Alltså det här, jag gillar inte uppmärksamma sådana här kommersiella dagar.
Ja, men det är inte kommersiellt. Det är en gammal kommunistisk grej.
Okej, är det det? Mm. Ja, men nu har den blivit kommersiell. Det kan jag lova dig.
Ja, kan man köpa någonting på kvinnodagen eller?
Blommor, presenter till din kvinna, sånt.
Ja, jag missat totalt.
Ja, jag undanber mig.
Mm. Den är jättestor i Ryssland.
Okej.
Okay. Nej.
Jo. Jag följer ju diverse telegramkanaler då med anledning av kriget i Ukraina. Och på en av de ryska kanalerna så var det videoklipp från tunnelbanan i Moskva. Rulltrappan. Någon filmar som är på väg upp och han filmar, eller hon, de som är på väg ner då. Och i stort sett varenda kar har en blomkvast i näven på väg hem till sin fru.
Mm-hmm. Ja. Det bekräftar
det var ju fredag, kan det vara därför?
Ja, nej, men den är det är jättestort.
Ja, men det är därför att det är en kommunistisk dag och Ryssland är ju superkommunistiskt, är det inte så?
Nej. Ryssland har väldigt låga skatter för övrigt. Ja. Men det är ett kapitel för sig.
Bolshevikerna sitter numera i Washington DC och i Bryssel.
Nu lät jag som värsta russofilen här, men det får väl vara så. Ja.
Det står faktiskt här på Wikipedia att det är en tysk kommunist som heter Klara Zetkin.
Mm. Du ser. Sven, jag vet att du åkte tunnelbana här i dagarna också. Vad såg du?
Ja, jag anlände Stockholm och dök ner i tunnelbanan som vanligt då, på en söndag kväll. Och det jag alltid möts av och som alltid slår mig med samma kraft, det är ju alla ensamma och psykiskt sjuka människor. Men som om det inte räcker då, så har Försvarets radioanställt börjat göra reklam i tunnelbanan. Oklart varför. De ska väl vara lite hemliga, det verkar märkligt hela saken. Men FRA kör nu en reklamkampanj. Det var någonting om demokrati, bla bla bla, och så hävde de fram sig själva. Men det var inget substans.
Vi identifierar yttre hot för att skydda Sveriges trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Och så bredvid så är det en massa andra bilder också.
Ja, och jag skrev ju om FRA här för någon månad sedan. Och den texten handlar om vad som har hänt med anslagen till FRA sen den så kallade FRA-lagen stiftades och togs i bruk 2009. Och FRA har då ökat sina anslag från, tror jag det var, 650 miljoner till 2,3 miljarder och de närmar sig nu 3 miljarder. Och kan man ju roa sig med såna här dumheter.
Ja, man kan också roa sig med att kurvanpassa. Anpassa en kurva till budgeten och den har ju exponentialform. Så
att, ja, visst.
Jag har inte räknat ut dubbleringstiden, men det är väl ett par år eller sånt där.
Och det är två poänger i den där texten för övrigt. Det ena är ju själva kurvans utveckling går. Och det andra är ju att antalet anställda följer inte samma utveckling. Så att de här pengarna används ju till materiel på något sätt och förmodligen till enorma serverhallar. Då, för att det tar väldigt mycket minneskraft om man ska spara ner trafik som korsar landets gränser och sen lyssna av den eller ja, analysera den.
Dels det och dels värdegrundsreklam i tunnelbanan kostar också.
Ja.
Har ni tänkt på det allmänt att i de här kollektivtrafiksanslagen, jag har gått och roat mig med det där, det brukar vara så här 70% av den egna verksamheten som gör reklam där, och det är allt möjligt. Det är så här skollovsskola, gå på HBTQ-bibliotek, sådana grejer. Det är alltid det på busskurer.
Ja.
Ja, jag vet inte. Jag försöker undvika kollektivtrafik. Stockholm särskilt. Men det är säkert sant. Så är det. Leva i värdegrundens epicentrum. Förresten, har jag berättat om min dust med FRA när jag låg i lumpen?
Nej!
Jag vet inte om jag ska göra det. Jag vet inte vad preskriptionstiden är på sånt där. Kan 30 år, kan det vara överspelat då?
Ja, men det var väl en vän som upplevde detta, som du hörde om i lumpen?
Ja, just det. Det var en vän som berättade att de hade i luftvärnet låg han. Och jag låg också i luftvärnet, som var en slump av en händelse då. Så finns det någonting, i alla fall fanns det någonting som heter luftförsvarsorientering och LV-order. Det är två meddelandetjänster som sänds ut på FM-nätet. Då skickar man ut information om främmande flygfarkoster och sådär. Så kan man sitta i skogen och plotta på en karta. Det finns observatörer utplacerade, så rapporterar de in vad de ser och sen så skickar de ut det på radio och så kan man plotta det där på sin egen karta och se var de här flygfarkosterna befinner sig. Och den här vännen då, han var ansvarig för en pluton, en viss övning. Och då skulle de öva då, luftvärn. Och då fanns det på regementet en radiostation som sände ut över det vanliga FM-nätet. Och då instruerade han då soldaterna där att ja, men ni kan väl krydda lite när ni läser ut. Ta lite luftlandsättningar och bombfällningar och sånt där. Spännande. Och det gjorde de här soldaterna då med stor entusiasm. Var på Roslagens gamla damer ringde in och frågade vad det var som pågick. Och så blev det ett FRA-ärende av det hela också. Så kan det gå. Vi ska klara av den lilla ekonomihörnan, tänkte jag lite snabbt här. Jag ska bara nämna dagens tema, det skulle jag ha gjort från början. Det är alla andra har fel och vi har rätt. Och det här är då alltså vår kvinna i studion som har valt det här.
Ja, du tjatar om det här. Token kvinnan som jag tydligen är.
Nej, men om du känner att du behöver stöd av patriarkatet så finns vi här för dig sen.
Ja, men det är bra.
Vi stöder dig. Nej, ekonomihörnan. Jag ska bara reda ut ett begrepp, det här går på 2 minuter. Om man läser ekonomi på universitetet så stöter man på ett begrepp som i alla fall på engelska heter The Economic Man. Och det är en modell för hur människor beter sig. Och den säger att människan strävar efter att maximera sin plånbok. Det är livets mening, enligt modellen The Economic Man. Jämför man det med den österrikiskt ekonomiska synen på människan så ser den saker och ting lite annorlunda. Den säger helt enkelt bara att en människa agerar rationellt. Den använder sina tillbud stående medel för att uppnå vissa mål. Och vad de här målen är, det är personligt. Det är ingenting som man bryr sig om i den ekonomiska vetenskapen. Man bara konstaterar att människor har tillgångar. De använder dem för att nå mål. Och tillgångar kan vara tid, det kan vara val, det kan vara pengar, det kan vara mat och så vidare. Och ett mål då som man kan uppnå till exempel är att avlägsna obehag i livet på något sätt. Det kan vara att bli mätt. Det kan vara att få ett bättre jobb. Så det är mycket mera, det är mycket större än begreppet the economic man. Och det här är grunden för all mänsklig handling som sen, ja, ekonomisk handling i transaktioner med andra och så vidare. Allt går ut på att människan agerar ändamålsenligt. Och det kan man säga är grunden för den österrikiska ekonomiska skolan.
Jag har alltid tyckt att det där är lite konstig begreppsanvändning av rationellt. För det betyder ju, det du säger är att man är rationell utifrån sitt eget perspektiv då. Vilket ju för många kan framstå som väldigt irrationellt.
Mm. Precis.
Men man måste alltid se det som utifrån den personens just då.
Precis. Det är en uppfattning om vad som är rationellt. Den kan ju skilja sig från min uppfattning om rationellt. Och du kan ju tro att du kan uppnå ett visst mål genom att göra en viss handling. Fast jag vet att det aldrig skulle kunna fungera. Men från ditt perspektiv så är det alltid rationellt.
Det är där man måste lägga till att varje människa är, ja, ska man säga.
Ja, alltså varje människa agerar för att uppnå mål enligt vad den tycker är ändamålsenligt.
Ja, så har man olika långa mål, olika kanske utifrån sett rationella mål. Ja, det blir, jag tycker det är knivigt. Begreppsanvändning.
Det viktiga är väl att vederlägga the economic man. För det kan man ju göra bara genom att observera världen. Hur den ser ut, hur människor agerar.
Mm.
Om alla skulle, om vi tar påståendet att människan agerar för att maximera sin plånbok. Och så applicerar vi det på fjärilssamlare eller pyramidbyggare eller ja, vad vi nu kan ta, så fattar man ju på en gång att det stämmer inte.
Men det stämmer ju inte överhuvudtaget. De flesta har ju helt andra drivkrafter i livet. Många vill ha lagom med pengar.
Ja, det vill säga man har andra mål, man har annan njutning än att ha pengar.
Annars skulle vi alla jobba 14 timmar om dygnet om det var målet.
Thomas Sowell säger att allt är trade-offs, allt är kompromisser, och det är ju kompromisser emellan plånboken och de andra saker vi vill göra i livet. Det finns ju människor som tänker uteslutande på plånboken, de brukar ju vara psyksjuka, anser jag då, ja. Då är det ju någonting som fattas än i huvudet och rent allmänt i livet om man bara bryr sig om pengar.
Jag är mycket beredd att hålla med dig där.
Det finns en av de få gånger jag har garvat genuint åt vad Johan Ehrenberg, här etc. figuren, när jag har garvat åt vad han skrev, det är när han beskriver hur han såg, huruvida det här är sant det vet jag inte, men det passar så väl, han såg Peter Wallenberg, alltså den gamla Wallenberg då, sitta i baksätet på en lyxig bil någonstans och metodiskt trycka i sig chokladboll efter chokladboll. och ja, sådana människor finns ju.
Det lät ju jättegott ju.
Ja, det, men jag menar, hade jag Wallenbergs plånbok så skulle jag käka löjrom varje dag.
Var det delikatobollar? Undrar man, de är billiga.
Är du säker på att det var chokladbollar? Vilket årtal pratar du om?
Ja, det här är länge sedan. Jag tror han skrev det faktiskt i en av sina böcker, så att det här är nog 90-tal.
Ja, då var det nog inte chokladbollar. Det hette någonting annat.
Peter kallade det definitivt om för något annat.
Det... Ja, precis. Nej, men det här med, ja, föräldraskap är också irrationellt enligt The Economic Man, eller hur?
Ja, det har ju verkligen inte, i alla fall, ja, det kan ju bli utväxling på lång sikt, men för de flesta icke.
Mm. Inte i Sverige i alla fall. Nej, men anledningen att jag tänkte på det här just idag, vi börjar lite grann från grunden när vi bygger upp den ekonomiska teorin, och det här är ett av grundbegreppen. Jag har Twitter-fäktats idag.
Och det måste jag gå in och följa.
Ja. Nej, men idag var tanken då att visa exempel på att, för när man pratar om att lämna EU, det är ju mitt stora intresse just nu då.
Mm.
Så är alltid första frågan hos, ja, de flesta. Ja, men vi har inte råd. Okej. Okay. Och andra frågan eller påståendet. Ja, men titta hur illa det gick för Storbritannien. Okej. Okay. Alltså, vi har inte råd. Och så ger man exemplet Schweiz. Som inte är med. Som har enligt någon FN-beräkning dubbelt så hög bruttolön som svenskar.
Mm.
Schweizarna har typ 8000 dollar i månaden och svenskarna har 4000.
De har också delvis sambeskattning, vill jag bara flika in.
Ja, de har lägre skatt i allmänhet också. Så då visar man exemplet, titta Schweiz som ligger i topp på välståndslistan är inte med i EU. Ja, och då säger folk, ja men titta på Storbritannien, det blev ingen Schweiz av dem när de gick ur. Nej, men det var inte det som var poängen. Poängen var att visa att man kan göra bättre ifrån sig utanför EU. Inte att man automatiskt får det bättre. Man måste också låta bli att vara dum i huvudet.
Mm.
Att gå ur EU skapar en möjlighet. Men ingen garanti för någonting. Så det är den första frågan folk kommer. Ja, vad kostar det här? Och det här, jag knyter det här till The Economic Man. Därför att som så ofta i dum nationalekonomi. Så tar man såna här modeller och så övergår de till att bli ideal. Så The Economic Man är en modell som dessutom är väldigt dålig. Men jag misstänker att den här också påverkar människors ideal. Så att man tänker mer i de här termerna när det gäller de nationalekonomiska beslut som följer mot EU. Och det finns fler exempel på det där. Det finns ett annat ekonomiskt begrepp som jag ska fördjupa mig i, men det är en modell om effektiva marknader. Till exempel på en effektiv marknad, det är alltså en teoretisk modell, på en effektiv marknad så har alla tillgång till samma information samtidigt. Det vet ju alla att det inte stämmer. Så det är falskt. Men sen övergår den här modellen om effektiva marknader till att bli ett ideal. Och då kommer då ekonomerna sen och säger, ja men marknaden är inte effektiv. Vi måste göra den effektiv med lagstiftning och diverse olika ingrepp. Alltså man tar en modell och sen blir den med tiden ett ideal. Och det är samma fenomen som jag har sett som den här Economic Man. Och just, så inte minst i samband med EU och utträdet.
Men vi bara lära ut de här grejerna så ofta det bara går inom akademin och i skråna. Då blir det så till slut.
Ja, alltså nationalekonomer, de sitter ju och letar efter så kallade marknadsmisslyckanden. Det gör man genom att jämföra då sina modeller med hur verkligheten är. Och när verkligheten inte stämmer med modellen, då är det inte modellen man uppdaterar, utan då säger man att det är fel på verkligheten. Och som av en händelse så har jag då en åtgärd här som jag föreslår blir politik för att rätta till det här felet i verkligheten.
Det är en väldigt konstig vetenskapsförhållningssätt alltså.
Ja, det är väldigt, väldigt konstigt. Men ja, så funkar det tyvärr. Ja, vi ska inte tjata ut det här ämnet. Men jag hoppas det i alla fall klarnat lite grann vad det här. The Economic Man kontra mänsklig handling.
Har du några lästips här som man kan fördjupa sig?
Mises.org kan man alltid söka på. Human Action, som Mises stora bok hette.
Och den finns som pdf där, va?
Ja, den finns som pdf. Allt finns som pdf där. Men det är en ganska tjock bok. Den är lite rolig att läsa. För han svänger sig med uttryck som, ja men det här är ju självklart att det är så här och si och så. Det är lite annan ton än vad dagens lite torrare böcker har. Men det är bra. Men man kan bara googla på det ämnet så kan man fördjupa sig det man vill. Ja, en liten kortis om den gröna omställningen. Nyhet, grön bubbla. Sven, du hade någonting att fylla i där. En uppdatering på vår kära Kaunis Iron.
Ja, förra gången vi poddade så sa jag någonting i stil med att om man driver, om man gör affärskalkyler som bygger på att Malmbanan är i gott skick när man ska ha en gruvverksamhet, eller om man bygger en stålfabrik som H2 Green Steel och förutsätter att Vattenfall ska leverera all el man behöver, då har man kalkylerat fel. Och lustigt nog då så kom det en liten uppdatering på det här, och då för Kaunis Irons vidkommande. Därför att den 7 mars så publicerade Kaunis Irons vd, han heter Claes Dagertun, ja. Då publicerade han på Kaunis Irons hemsida en nyhet, ett pressmeddelande med rubriken "Varför duckar regeringen katastrofen på Malmbanan?" Och för de då som inte lyssnade förra gången, så det har varit 2 urspårningar på Malmbanan med stora konsekvenser och stopp i trafiken och så vidare. Och Kaunis, de kör sina produkter till Svappavaara där på väg då, och så lastas det om där till Malmbanan. Så att nu skriver Claes Dagertun lite i affekt och vill helt enkelt ha statens hjälp då, så fort som möjligt. Och då är ju då sossen Anders Sundström, han är ju insultad i det här, så det bara visslar om det då. Och den här Dagertun, han, det är ju då så absurt så att Stefan Löfvens bolag, som han då fakturerar föreläsningar och konsultuppdrag ifrån, det har då sitt säte på Claes Dagertuns hemadress. Därför att hans tant håller på med någon typ av, ja, hon är väl redovisningsekonom eller revisor eller någonting, tror jag. Så att de här är väl klämda nu, de stackarna, av en borgerlig regering som inte är lika tillmötesgående som sosseriet var då. Och för mig så är det här bara ett bevis på att det är inte marknadsekonomi och affärsmässighet som ligger i grund och botten här, utan det vi ser, det är vad som händer med politiska företagsprojekt när det blir trassel i relationen till staten.
Ja, det där är ju intressant. Det är väl inte så att man har jättereservkapacitet på Malmbanan heller. De har väl byggt upp ett par års lager av järnmalm nu som väntar på att transporteras. För att jag läste någonstans.
Ja, det är ju jätte... Både LKAB och Kaunis har ju jättelager. Helt enkelt.
Mm. Alltså det går bara ut hela tiden, matas ut enligt tabeller. Tågen.
Ja, han hade synpunkter på det också. Det, alltså, jag kan säga så här att vissa synpunkter som jag har läst från den här mannen då, de är väl relevanta, att det finns någon typ av bokningssystem på Malmbanan då, där man, om jag förstod det rätt, så får man allokera slottar för sina transporter då. Och det här bokningssystemet är lite märkligt, så att ibland, jag tror att han använde uttrycket spöktåg. Det verkar inte vara så effektivt helt enkelt, men det är också i linje med vad som händer när du har statligt bolag, en järnväg och så vidare. Ja, så ser det ut. De har problem.
Ja, precis. Men det här leder oss då in på dagens tema, därför att en av punkterna under rubriken "Alla andra har fel och vi har rätt", det handlar just om den här gröna bubblan i lite större perspektiv. Och varför vi motsätter oss det här. Det har inte att göra med att vi hatar miljön eller klimatet eller någonting sånt. Det vi ser är, vi har ju statlig verksamhet och LKAB med, som du säger, deras spöktåg och ineffektiviteter. Men det vi ser nu, när staten investerar i diverse olika omställningsprojekt, och hela näringslivet blir ju mer och mer förstatligat. För problemet med statlig verksamhet, det är att om du inte går med vinst, så är det bara att ösa in skattepengar. Och ju mer subventioner till fantasiprojekt, vätgasstål, elbilar och väderkvarnar som man gör med statliga pengar, desto mer av den här mentaliteten sprider sig i näringslivet. Ett annat exempel är ju Scania till exempel. Där har man ju satsat lagt alla ägg i elbatterilastbilskorgen. Och jag vet inte om man sålde mindre än 1% av lastbilarna förra året, batterilastbilar.
Okej.
Okay. Bland annat för att det fanns inga batterier från det här Northvolt. De producerade ju inget. Och det här är nu en jätterisk för det gamla, fina, anrika Scania. Under Christian Levins ledning som har lett den här satsningen. Så nu går man och pratar med staten och säger, ja men nu måste staten ta ansvar för det här. För att vi har varit dumma i huvudet. Det blir ju statlig verksamhet av allting till slut.
Det är ju en artificiell efterfrågan och inte en efterfrågan som bygger på marknadsekonomiska principer. Med det sagt så kan jag villigt erkänna att det finns en rad olika sammanhang när till exempel en lag kan skapa en vettig efterfrågan. Jag tycker att det var bra att man lagstiftade om bilbältes tvång till exempel. Det var ju offentlig sektor då som drev fram den förändringen. Den kom inte från bilindustrin med automatik.
Hur tänker du? Alltså jag håller med om att slutpunkten är bra där. Men hur tänker du med att det är bra att staten gör en sån?
Nej, men när det finns en sån, det finns situationer där man med en lag kan tvinga fram en förändring som omedelbart ger ett stort och gott utfall. I det här fallet i räddade människoliv.
Och minskade sjukvårdskostnader.
Ja, och man kan också anföra i det här fallet att inom ramen för den offentligt finansierade sjukvården så kan till och med det här framställas som någonting som man från ett höger- och frihetligt håll till och med kan, alltså man sänker ju kostnader.
Det du brukar göra där är ju istället att ha någon slags försäkringssystem så att om du inte har bilbälte så får du högre premie eller sämre ersättning eller så.
Ja, jo, men det är sant.
Här tycker jag den kvinnliga perspektivet vinner, måste jag säga.
Ibland har jag rätt, men inte ofta.
Ja, men då kan man ju också, då kontrar jag med att varför hade då inte försäkringssystemet drivit fram sådana här krav?
För att det är Sverige vi talar om.
Nej, men det är så här. Det har att göra med, som jag ser det, jag måste säga att jag motsätter mig det där. Att det var bra att lagstifta om det. Jag vill säga att jag vill mena att det var helt onödigt. Men anledningen till att försäkringsbolagen inte är intresserade av det där, det är därför att de inte står för sjukvården.
Precis.
Jo, men så är det.
Man har återigen ett fall där man då privatiserar vinster och socialiserar kostnaderna. Om det är så att vi hade själva stått för våra sjukvårdskostnader och vi hade försäkrat oss för det här, då hade försäkringsbolagen krävt att det skulle finnas bilbälten och krockkuddar och sådana grejer. Det skulle påverka premierna. Precis som vi ser, försäkringsbolag kräver att vissa badrumsfixare har vissa certifieringar kanske då, som visar att de har kompetens innan försäkringsbolaget är villig att försäkra det här badrummet.
Tänk vad många som hade slutat röka om det var privata sjukvårdsförsäkringar.
Ja. Jo, men inom ramen för det system som fanns med sjukvården så var det ju ändå, vill jag nog hävda, rationellt.
Det var den framkomliga vägen i det läget.
Ja, ungefär.
Mm. Därmed rationellt i det läget, för att återgå till den förra diskussionen då.
Ja, men man kan för den delen ta annan typ av reglering. Jag tycker nog att man måste reglera vad markägare får göra med vattendrag som rinner på deras mark. Av den enkla anledningen att vattnet rinner vidare till andra människors mark. Så att ta upp all fisk är inte rimligt. Och det är inte rimligt att hälla ut gift i vattendraget heller. Då. Och det tror jag vi kan vara överens om.
Där behöver man någon ordning och reda på något sätt.
Ja, så att vi behöver inte dividera om vilka sammanhang. Vi kan konstatera att det finns sammanhang. Men inom den här gröna bubblan så är det ju har det ju löpt amok alldeles. Vindkraften är ju ett jättebra exempel. Den har ju så många ekonomiska brister som man inte utreder konsekvenserna av. Och de bristerna är ju att när det inte blåser så producerar inte vindkraften och el. Och när det blåser så har det tendens att bli en överproduktion av el istället, så att priserna rasar i botten på elmarknaden. Eftersom du har annan kraft och du måste ha annan kraft att använda när det inte blåser. Och det här finns det ju liksom ingen lösning på.
Det är vad man kallar en fundamental brist. Ett fundamentalt feltänk.
Ja. Och ändå så står vi nu med, det har väl krypit över 5000 vindkraftverk nu tror jag. Om inte så är vi snart där. Eller? Och det är politik som har skapat de här.
Alltså, och trots att det skrivs nu mer än någonsin, inte minst från Christian Sandström och andra, så byggs det fortfarande väderkvarnsprojekt.
Ja, det är helt otroligt.
Det är väldigt kul att du kallar det för väderkvarna.
Ja, nej, men alltså, det här kan bara fortgå med offentlig finansiering.
Och sen tycker jag, när frågeställningen säger alla andra har fel, vi har rätt, så då riskerar man ju naturligtvis att bli beskylld för högmod.
Ja.
Och därför tror jag det är viktigt att man kan kondensera eller åtminstone föra ner på ett väldigt enkelt plan, ställa liksom, eller ha de enkla invändningarna.
Precis.
I någon mening. Och med vindkraften så man behöver liksom inte hålla på med havsörnar som blir kluvna i två delar och biotopskydd och sånt här. Va? Utan, som Klaus sa, det är en fundamental brist här. Att det går liksom inte att få ihop det här på ett ekonomiskt vettigt sätt. Man måste ta bort all annan kraftproduktion och stå ut med att när det inte blåser så har man strömavbrott. Då är vindkraften, då blir den logisk liksom. Men så länge du bemödar dig att ha kraft som ska fungera när det inte blåser, så blir ju hela vindkraften bara ett problem. Den blir ju obsolet. Då är det ju bättre att bygga mer av den kraft du kan köra alltid. Helt enkelt.
Mm.
Men skulle du säga, Sven, att det finns någon behov av en viss kvot av vinddriven kraft likt en väderkvarn?
Jo, och det är bra att du frågar det. Därför att den enkla fråga då som jag skulle vilja ställa, eller som, och det har vi nog pratat om förut, men det är när man då har identifierat det här inneboende problemet med vindkraften, så då blir den rimliga frågan hur hög andel installerad effekt kan man ha i form av vindkraft innan man får problem. Den frågan är jätteenkel att formulera men har ännu inte besvarats. Vilket ju är makalöst.
Ja, men det vi kan säga är att för varje väderkvarn som du bygger och kopplar upp på nätet, så måste det finnas lika mycket planerbar el för den tid när det inte blåser på den där. Så att om du ska ha samma kvalitet på elleverans som vi hade för 20 år sedan, då kan du inte ta bort någonting av den planerbara elen. Du kan bara bygga extra väderkvarnar. Men du kan inte avskaffa någonting av det planerbara som man har gjort. Stängt ner hälften av kärnkraften. Då får vi problem. Och så sitter man då och försöker hitta på lösningar. Folk köper batterier de har hemma som de kopplar upp på nätet och system för det, och sen så ska vi fånga in koldioxid. Alltså jag har aldrig hört något dummare projekt i hela mitt liv än att fånga in
det?
Och slutförvara koldioxid.
Det har inte hört. Vad är det för projekt?
Ja, carbon capture and storage.
Vad är det?
Jo, man ska suga in koldioxid ur atmosfären och sen ska man pumpa ner den i några permanenta bergrum eller någonting då, där man ska slutförvara den som om det vore radioaktivt.
Okej.
Okay. Ja, wow. Tyvärr så driver han inte med dig nu, Ingrid.
Nej, jag sitter och googlar det som när vi pratar, och när du sa det på engelska så kände jag igen det, men det är ju... Ja, ja.
Jag ställer mig bara frågan, vad var det för fel på kärnkraft? Det är den enda frågan jag ställer mig.
Ja, men det är ju det farliga med slutförvaret av de utbrända cellerna, eller vad de kallas.
Och om man går några miljoner år tillbaka i tiden, så var ju koldioxidkoncentrationen i atmosfären mycket högre än nu. Det känner ni säkert till, va?
Mm.
Ja.
Vet ni varför den minskade?
Ja, jag har hört en teori av den här Greenpeace-mannen.
Ja, precis. Det var där jag lärde mig det också.
Mm. Ja, det var alla skaldjur som suger upp det till sina skal.
Ja, det utvecklades bakterier, tror jag, som kunde förvandla koldioxiden till kalciumkarbonat.
Mm-hmm.
Och därmed så fick man kalksten.
Precis, och det är därför när du bränner kalk för att göra cement som du frigör koldioxid också.
Ja.
Som är ett av de här jättestora problemen. Visste ni förresten, på tal om det gröna vansinnet, den här så kallade coronafonden,
mm,
som man inrättade för att få igång världen igen efter corona, den kan man söka pengar ur som stat fram till år 2026. Men efter det, då ska det betalas tillbaka. Så man kan få in pengar och stärka sin budget nu några år. Sen så blir det 30 år avbetalningar. De här pengarna man kan söka, det går till två typer av projekt. Det ena är den gröna omställningen. Kan du söka pengar ur den här? Jag vet inte vad det har med att göra med återställning efter corona att göra, men i alla fall. Det andra är digitaliseringsprojekt. Så du kan alltså söka för den gröna bubblan och för övervakningssamhället. Där kan du få pengar ur coronafonden.
Åh, herregud. Ja, jag hör riktigt hur de här människorna tänker. Vi måste bygga upp den här världen på nytt, på ett bättre sätt.
Build back better.
Ja, det är Göteborgstanten som talade där.
Mm. När vi ändå pratade Mises här, så har ju Mises ett ord för det här som jag har nämnt förut, och det är malinvestment, eller på svenska felinvesteringar. Alla i stort sett ingrepp av politiker i samhället, eller ekonomin som vi kan kalla det, leder till felinvesteringar. Investeringar som aldrig skulle gjorts annars. Och här har vi typiska exempel på det. Och det här kostar pengar. Det är resurser som används till sånt som vi inte har efterfrågat. Och som då inte kan användas till sånt som vi vill ha istället. Så vi blir fattigare av det här, helt enkelt.
Det där är för övrigt något som vår nya husgud Christian Sandström har skrivit ganska mycket om. Det var i de sammanhangen jag hittade honom först.
Ja, precis. Han skrev ju en artikel här. Han skrev en bok kanske också. Men artikel som just pratade om det här. Felinvesteringar, gröna bubblor och så.
Jag menar ju det att det här klimathotet, om vi använder det uttrycket då, som det är väl vedertaget på något sätt. Det är ju inte ett hot, anser jag.
Det är klimatnödläge, säger de nu för tiden.
Ja, vi befinner oss inte i ett klimatnödläge. Det finns miljöproblem i världen, det ska gudarna veta, men det här är inte ett av dem. Och då tycker jag det är rimligt, apropå då, alla andra har fel, vi har rätt. Vad är det verkliga problemet då? Är det att olja och gas kommer att ta slut? Nej. Det är så jobbigt att diskutera termer av att de kommer ta slut. Utan för det som kommer hända, det är ju att kostnaden för dem kommer att stiga. Det kommer gå mer och mer energi och utvinna. Åtminstone så är det väldigt sannolikt att det kommer bli så. Den här tiden när man kunde få upp olja, bokstavligen bara spruta upp ur backen på, så att säga, enkla ställen i världen. enkla ställen det är Saudiarabien, Kalifornien. Svåra ställen det är Antarktis. Den tiden är ju över då, så att det här EROI, va? Energy Return on Investment. Det blir ju sämre och sämre då. För där har vi vårt verkliga problem då. Att befolkningsutvecklingen kanske kommer stanna av någonstans på 12-13 miljarder. Va? Jag menar, Bangladesh ligger ju på 2 barn per kvinna i födslar idag. Kina ligger långt under 2. Men välståndet ökar i världen. Och det här blir ett problem då när efterfrågan på fossil energi ökar. Inte minst kan ett land som Sverige få jättestora problem eftersom vi helt saknar egna tillgångar på gas och olja. Det där är ju det som borde sysselsätta oss i tanken inför framtiden. Hur vi ska hantera det.
Ja, jag vet inte om det behövs egentligen. Därför att vi har aldrig haft så stora oljereserver som vi har nu. Och oljereserver är ju olja i marken som är ekonomiskt utvinningsbar. Och när oljepriset varierar så varierar ju också mängden reserver. Mer, om oljepriset stiger så blir det mer olja som kan utvinnas med vinst. Där man ska komma ihåg att den här tekniken, det är helt, det är som du säger, man kunde göra ett hål i marken och sen så spruta ut olja. Det kan man ju inte göra längre. Men tekniken för att utvinna olja, den är helt otrolig. Jag pratade med en tysk faktiskt som jobbar med de bygger såna här borrhuvuden. Och det här är då, så när du borrar efter olja idag, då kan du borra som en orm. Alltså du behöver inte borra rakt och inte snett. Du kan alltså borra en spiral och du kan borra jättekonstiga sätt. Därför att borrhuvudena, de kan du styra. Och du kan också analysera vart efter de borrar. Så du kan anpassa dig. Han förklarar det, de är vattendrivna de här. Så du kan liksom kommunicera binärt med det här borrhuvudet, med vattenpulserna du skickar. Och sen får du tillbaka motsvarande datasignaler då, på ett andra hållet. Så att tekniken idag är helt makalös.
Jo, nej, men det säger jag ingenting om. Men när efterfrågan ökar så är frågan om produktionstakten kommer hålla jämna steg. Jag menar, inte när det gäller gas, men när det gäller olja så USA bidrar ju inte till tillgången på världsmarknaden. För de förbrukar mer än vad de exporterar netto. Så att, och det är lite roligt då. Då har man Venezuela och Nigeria, kan vi räkna bort, va? Sen har du Ryssland och Mellanöstern. Så att för svenskt vidkommande så är det bara en fråga. Vill man vara beroende av Mellanöstern eller av Ryssland? Och jag vet inte om det är så mycket bättre att vara beroende av Mellanöstern än av Ryssland. Då. Mm. Men vi behöver inte djupdyka det där. Det är ändå där på något sätt som det intressanta inför framtiden finns. Det är inte batterier i Skellefteå. Alltså, det kan vara tekniskt intressant, men vi pratar inte egentligen om vad som är tekniskt intressant, utan om någonting som handlar om att, alltså, vi pratar om implementering i hela världen. Vi ska ersätta precis allt liksom med batterier. Är det rimligt? Känns det rimligt idag? Nej. Inte alls.
Mm. Nej. Jag tror att den dagen, om den dagen kommer, att oljan faktiskt börjar sina, vilket jag är skeptisk till, men om den kommer, då tror jag att vi ändå ganska fort skulle kunna styra om. Det var som oljekrisen på 70-talet. Ganska snart så kom det bilar som var betydligt mer energieffektiva än innan. Det blev intressant. Det blev värt att utveckla teknik, vilket det inte var innan, när oljan var hur billigt som helst. Och vem vet, kanske vätgas är framtiden. Men det är inte framtiden idag. Därför att alternativet är för bra och billigt.
Jag tror faktiskt så här att i samma stund det blir problems för oss att importera olja och vi får till exempel då tillgångsproblem med diesel, så kommer vi att tillverka biodiesel så att det täcker byggsektorn och jordbruket och lite i övrigt. Och hela privatbilismen och så vidare kommer att anpassa sig efter betydligt högre drivmedelspriser genom samåkning och ändrade beteenden helt enkelt. Så har vi ju gjort tidigare i historien när vi har fått problem på det här området. Så att, varför skulle det inte bli så?
Ja, allt vi vet är att vi kommer att anpassa oss. Och det kommer inte vara någon stor sak egentligen. Tänk att vi skulle smäcka upp 20 kärnkraftverk i Sverige. Då skulle vi kunna producera hur mycket vätgas som helst. Och vi skulle faktiskt kunna ha vätgas i sina bilar trots de enorma utbytesförlusterna i processen. Det är en möjlighet, men ja, alla möjligheter finns.
Ja, det stora problemet är väl egentligen dådkraft. Eller bristen på det snarare.
Och repressionen av den.
Ja, det är där det har hänt någonting. Det är där det är så annorlunda idag mot det teknikoptimistiska 60-talet.
Eller 1900 kallt, ska vi inte tala om.
Precis. Jag menar, skyllvärn och så vidare. Där kan vi snacka om optimism.
Ja, det fanns en teknikoptimism som jag saknar. Ja, vi ska gå vidare till en annan punkt här. Ingrid, vad säger du om kost och friskvård?
Ja, varför vi har rätt och alla har fel.
Mm.
Men vi var inne på det när jag pratade om mitt uppvaknande där. Hur jag på något sätt genomskådade den allmänna diskursen kring hur man ska äta och varför. Och varför har det blivit så här från början med de kostråd vi har? Det har ju väldigt mycket att göra med industrin och lobbying och efterkrigstidens stora alltså effektiviseringar av jordbruket där man industrialiserade och kunde få fram väldigt mycket spannmål. Det är en av delarna. Men man ser ju hela tiden mycket politik i de olika kostråden och trenddieter. Nu senast här så har regeringen gett i uppdrag till Livsmedelsverket att ta fram nya kostråd utifrån näringsfysiologi, men att man också ska ta med globala och nordiska perspektiv, heter det, i det här uppdraget de ger dem. Då säger de bland annat: inte minst blir detta viktigt när man sätter frågan om livsmedelsproduktion och konsumtion i relation till det pågående ryska aggressionskriget mot Ukraina och hur det har slagit mot våra internationella leveranskedjor. Vi har ett ansvar att kunna säkerställa att vår befolkning har tillgång till en näringsriktig kost i såväl fredstid som kristid, säger landsministern Peter Kullengren. Det senare håller jag med om, att man ska kunna ha näringsriktig kost i fredstid och kristid. Men vad säger ni om den här typen av politiserade kostråd?
Jag fattar inte varför han glömde ordet fullskaliga aggressionskrig.
Ja, det hakar du upp dig på, ja.
Vilken dålig minister.
Ja, han har inte fått med emot.
Men det är ju alltså, det är hela tiden politik och monetära intressen i det. Och alltså, det är inte så att jag inte förstår att mat är en marknad och sådär, men det utgår inte från vad människan behöver, om vi säger så. Utan det utgår ifrån vad människan klarar sig på. Minsta möjliga.
Varför är det här ett ärende för statsmakten överhuvudtaget? Samma statsmakt som rekommenderar 6-8 skivor bröd om dagen.
Precis.
Kan folk inte lista ut själv vad de ska äta, eller vad är grejen?
Finns det inte heller några gamla traditioner där man har, alltså där man har sett utfallet? Sen får man ju tänka på att människan under stora delar av världshistorien levt under mer eller mindre svält i omgångar. Som vi ju inte har problem med just nu då, i västvärlden i alla fall. Men ja, det är lite märkligt att det ska behöva tas fram på detta sätt genom politiska påtryckningar. Det tycker jag är lite konstigt.
Har de sagt någonting om vad vi ska äta, eller är det resultatet vi väntar på nu från Livsmedelsverket?
Det kommer ju några där om att man ska äta mindre kött. Men samtidigt så i den här, just det här pressmeddelandet som jag läser ifrån nu, så har man också påpekat att nötköttsproduktion är bra för Sverige. Så det ska man äta mer av plötsligt. Och jag minns ju att det var väldigt nyligen man inte skulle äta det som kallas för rött kött. Men nu är det inne igen.
Det är svårt att hänga med vad som är rätt.
Det märkliga är att så här, om man nu från statens sida säger att vi ska rekommendera er medborgare mat att äta.
Ja.
Så varför löper man inte linan ut och talar om då vad man absolut inte ska äta?
Ja, just
om
det.
Om då målsättningen är en god hälsa. Jag tycker absolut inte att man ska förbjuda varken tobak eller läsk här nu. Va? Men i sammanhanget att staten rekommenderar en kost, varför säger de inte samtidigt att det här och det här är riktigt jäkla dåligt? Det gör man ju med rökning till exempel. Tvingar på varningstexter och så vidare. Men när det gäller socker och all ren dynga som finns i en matbutik så säger man ju ingenting. Jag efterfrågar alltså inte att staten ska göra det. Jag förstår bara inte varför man gör det ena men inte det andra. Det är konstigt.
Vilket är värst? Kött eller alkohol?
Det är nog ändå alkohol på Livsmedelsmärkets...
Ja, men vi varnas ändå för kött. I det allmänna samtalet så låter det som att kött är mycket värre än allt annat.
Ja. Men köttet är väl en klimatgrej, är inte det?
Jo, det är det. Men nu är det tydligen bra igen då.
Ja, det är inte lätt för Livsmedelsverket. Det här måste balansera klimatet, Ryssland, folkhälsa, vad som är bra för Sverige. Ja, det är svårt att få till det.
Ja, det står här också. I uppdraget ingår även att analysera de miljömässiga hållbarhetsaspekterna.
Ja, du ser.
Mm.
Ja, jag ser fram emot att få ut den här kokboken med godkända recept. Då.
Sen är det faktiskt så här att, som Ingrid sa, vi äter för mycket spannmål. Eller kanske du inte sa, men du sa det indirekt i alla fall. Helt enkelt för att vi har blivit så duktiga på att producera det. Om man som vi anser att staten framförallt ska uppfylla några få grundläggande uppgifter, försvaret av riket till exempel, så ingår ju där rimligen att även planera för de födproblem, som livsmedelsproblem som kan uppstå i händelse av krig. Landet kan sättas under blockad till exempel. Och där har ju faktiskt spannmål en stor fördel.
Du tänker på att det är lätt att odla i Sverige och att det kan lagras?
Nej, det är lätt att spara.
Ja.
Ja, mejeriprodukter är svåra att spara. Man måste spara korna och hålla dem vid liv. Och så måste man ha hela infrastrukturen för att göra mejeriprodukterna. Och det är liksom en rätt relativt krånglig kedja. I alla fall i jämförelse med att bara spara spannmål i en silo. Och jag tror man läst någonstans att Kina har enorma spannmålslager. Just för att kunna hantera krismat.
Då räknas ris som också spannmål, va?
Ja, jag tror att det här är vete framförallt som man sparar. Men jag ska inte svära på det. Det där är får ta det med en nypa salt. Ryssland är väl den största spannmålsproducenten nu för tiden.
Ja, Ukraina och Ryssland då, tror jag.
Ryssland har ju, alltså jordbruket har ju moderniserats och ökat produktiviteten och enormt i Ryssland. Efter att ha varit totalt på dekis då, i det postsovjetiska ryska samhället.
Kollektiviseringen. har väl blivit självägande bönder igen. Och då stiger produktiviteten. Men det är också intressant därför att EU vill att vi ska återställa åkermark och
våtmarkerna.
Dränka dikade marker och sådär. Samtidigt vill man att vi ska öka mängden ekologiskt. Vilket jag inte har någonting emot i och för sig, men det behöver vi inte ha EU som talar om för oss. Och samtidigt så ska vi inte då köpa konstgödning. Det betyder att vi behöver alla arealer som vi har. Vi kan inte lägga undan någonting då, därför att ekologiskt är ju mindre effektivt. Så det ska bli intressant att se hur man ska få ihop den här ekvationen.
Jag vet inte vad grunden till det där med våtmarks. Alltså är det bara den här allmänna miljöidén att bevara våtmarkerna eller det?
Nej, det här har att göra med den gröna given. EUs gröna giv, det är ett projekt som ska... Ja, man kan bäst likna det med den kinesiska kulturrevolutionen. Man ska dana om hela samhället. Och det är transport, okay. Det är uppvärmning, det är energi, det är klimat, det är åkermark, det är djurhållning, allt.
Det är klart att man måste slå sönder det som vi har byggt upp i alla nationalstater under 5, 6, 700 tusen år. I form av att
i deras värld så ser det som att de skapar nya affärsmöjligheter.
Mm-hmm.
Subventionerade med skatter då. Ja, han vänder sig mot det här också då, Christian Sandström. Han gör bra. Ja, ska vi avsluta med en punkt till här då? Vi har ju en lista här med väldigt spännande punkter, men jag tycker vi tar en. Så att då får Ingrid välja mellan skatteslaveriet eller frigörelsen från familj och det här barn som fostrar barn.
Ja, men jag är ju alltid sugen på familjeperspektivet eftersom jag är i det. Mm. Och finner det så... Där tycker jag så många är så felledda. Och i dagarna har det varit en debatt då. Det kom någon text på DN som jag inte riktigt har läst. Jag kommer inte åt den. Men jag förstod andemeningen av de referaten jag läste. Att det handlar om att man inte ska ha dåligt samvete över att hämta barnen sist på förskola, som det stod i artikeln. Det vi kallar för lekis.
Mm. Jag kallar det för dagis.
Ja, men lekis är ju ännu värre.
Är det?
Ja, jag säger ju det i alla fall.
Ja, i så fall ska jag byta genast.
Ja, det har vi avhandlat någon annan gång. Säg lekis.
Ja, lekis.
Ja, men det gick ju då ut på att människor ska istället maximera sig själva, jobba och känna sig duktiga där. Och sen så ska man komma hem utan att ha dåligt samvete över att man inte har träffat sin familj. Knappt har lagat mat, utan bara går och lägger sig.
Och vilken dåre har skrivit det här?
Jag kommer inte ihåg det nu. Jag hittade den en liten stund här. Men då skrev Susanna Birgersson en replik på det här på rak höger Ivar Arpis Substack. Som är väldigt läsvärd och läsvärd. Och den har liksom den här diskursens grundteser och flera bra källor. Så om man vill kolla på den så kan jag verkligen rekommendera det. Men då är det bland annat det idealet som har kommit senaste, jag vet inte om det är 30, 40 eller 50 åren kanske, att barn främst ska modellera sig efter sina, vad säger man på svenska med peers, vad heter det? Så gelikar.
Jämlikar.
Ja, men det finns något annat uttryck. Ja, men i alla fall, att man, det blir den här flugornas herre-uppväxten, att, och det, alla som har läst den boken vet ju vad som händer då. Och det, jag tror ju att det är det man ser till stor del i samhället idag. Med alla de här diagnoserna som barn får. När de i själva verket oftast bara är barn som inte har fått en gynnsam miljö för sig själva. De flesta passar inte i att vara som stora djurstallar, 30 barn åt gången. Även om de tycker att det är roligt för stunden och ser en massa leksaker och kompisar, så bidrar det inte till en trygg individ.
Ja, det finns ett uttryck som jag alltid retar mig på. Det är det här man hör i skolsammanhang. Ja, men det är jättebra sammanhållning i klassen. Alltså de kan ingenting. De kan inte räkna, de kan inte skriva, de kan inte läsa. Men det är jättebra sammanhållning i klassen.
Det har jag aldrig tänkt på faktiskt. Det är för att jag inte upplevt någon sån, tror jag.
Ja, men det visar ju lite grann det här. Vad är det som värderas? De ska sitta av tid och de ska trivas. och precis. Umgås. Inte att de ska lära sig någonting.
Och inte ställa till med besvär för någon vuxen, vare sig deras föräldrar eller de lägevakterna där som går runt. Alltså självklart finns det många duktiga lärare och sånt, det säger jag inte. Men,
nej, det här är, det är... Självklart ska man skämmas om man inte umgås med sina barn. Om man låter dem sitta på dag, förlåt, lekis långa dagar. Skam är ju en social regulator. Den talar ju om för oss när vi gör fel. Så den ska vi inte undertrycka. Den ska vi lyssna på.
Men det här har ju gått så långt att... Jag menar, i vår familj så har vi haft barnen på dagis. Och medan det pågick så... Jag var inte speciellt vaken på den tiden. Ni får ursäkta mig. Så såg ju inte vi något problem med det här egentligen. Det var så normaliserat. Det fanns liksom inga förväntningar på att det skulle vara på ett annat sätt. Sen kan jag ju säga att vi hade ju tur på sätt och vis då med hur dagiset var och såg ut och så vidare. Idag så skulle vi definitivt ha reagerat på ett helt annat sätt och vidtagit åtgärder. Men just det här att det är så normalt, så att det sker i ett sammanhang där alla tycker att ja, men det är inte bara okej att det är så här, det ska ju vara så här.
Jag rör mig i de här kretsarna som är både de normala kretsarna för att jag rör mig i världen, men också i de motståndskretsarna mot det här sättet att arrangera familjelivet. Och jag har själv valt att ha mitt barn så lite som möjligt tack vare att mina otroliga föräldrar kan ställa upp och att jag jobbar själv, jobbar deltid. Och jag vet inte hur många gånger jag har fått höra, men tror du inte att hon missar mycket då?
Det vill säga, varken du eller dina föräldrar har något värde för ditt barn.
Nej, men då svarar jag, hur menar du? Ja, men det som händer på förskolan. Du tror inte att hon missar någonting om hon inte är med sin familj? Brukar jag svara då. Och då får ju folk jättedåligt samvete och blir superdålig stämning.
Får man tänka efter?
Ja, men det finns ju massa myter som sprids både från myndigheter och bara i, ja, men mellan folk, att språkutvecklingen förbättras, att skolresultaten blir bättre. Man har gått, och det finns inget forskningsstöd för det här. Det finns några dåligt gjorda studier på 60-70-talen där man kunde visa att barn från socioekonomiskt utsatta förhållanden hade det bättre i de här institutionerna. Ja, om du har ett skithem så är det klart att det är bättre att komma till en okej fungerande verksamhet med i alla fall vettiga vuxna som inte super och slåss. Liksom.
Det där ställer jag upp 100% på. Jag hade en mor som språket var viktigt för henne. Och det är av henne jag lärde mig mitt språk.
Har du hört hur folk som jobbar i förskolan pratar med barnen?
Ja, som om de var husdjur.
Ja!
Ja.
Ja, det är det man missar om man inte är där. Och sen det här då. Man lämnar in ettåringarna och de skriker när mamma går. Ja, men det är helt normalt. Efter ett tag slutar de skrika.
Vet du vad de säger då för att lugna oss föräldrar? Det visar att ni har en bra anknytning. Okej, så nu ska jag bryta den och det ska vara bra då. Ni skrattar, jag är arg.
Det är orwellskt. Man vänder på allting.
Nej, men det är ju en kulturgrej det här också, måste man ju säga. För så här är det ju absolut inte på alla håll i världen. Jag kan ju känna ett visst vemod. Just nu så är det väldigt populärt att hata på araber och deras kultur. Men i det här avseendet, alltså, är det någon som verkligen vill lyfta fram det svenska dagiset som ett föredöme då mot de stygga araberna som har hemmafruar och många barn och så vidare. Jag har liksom, det finns saker jag kan klandra dem för, men inte är det att de håller familjen högt.
Det är ju tyvärr det som slås sönder när de kommer hit istället.
Ja, och vi ser ju vad som händer. Mm. Det blir inte bra.
Nej,
det blir pannkaka alltihop. Nej. Så att det där tycker jag är jättebesvärande, att när vi hamnar så här, när vi via invandring så hamnar vi i någon typ av konflikt med andra folk och kulturer. I alla fall vi som är kritiska mot invandringspolitiken som de har förts i Sverige. Det är då problematiskt att vi istället för att fokusera på liksom det som är vårt och hävda vår rätt kring det svenska och vårt kulturarv, så börjar vi nästan saluföra det här sossesamhället, liksom försvara det. Man kan få höra högermänniskor försvara de väldigt negativa sidorna av vårt samhälle bara för att det ger en chans att kritisera kulturer då som svenska politiker har placerat i vårt land.
Ja, det är faktiskt väldigt tröttsamt.
Ja, det är fruktansvärt tröttsamt, därför att det är helt onödigt.
Jag har ett konkret exempel på det där. Häromdagen så såg jag tror att det var, vad heter han, den lille moderaten?
Hanif Bali.
Just det. Jo, då var det en så här avslöjande då. Kvinnor hade ringt till sin moské och frågat om råd. Ska man ljuga för socialen? Och då var det då 8 av 10 imamer eller någonting hade sagt att ja, det ska du göra.
Mm.
Ja, men det skulle jag också säga. Klart du ska ljuga för dem. När man vet vad som... Jag har haft med dem där att göra. Och vet hur de här orosanmälningarna fungerar. Du kan bli orosanmäld för att du råkar skicka med ett barn 2 vänsterskridskor, till exempel.
Har du gjort det? Jag ser.
Ja, jag vet. En vän till mig som råkar ut för det.
Tecken på grav alkoholism.
Ja, en annan blev orosanmäld för... Jo, han hade åkt pulka och barnet hade inte haft hjälm.
Jo, men alltså då är det ju alltid att de har hakat upp sig på något annat i den personen och så hittar de ju saker.
Ja, absolut. Precis. Och hamnar man i deras radar, då brukar jag alltid säga till folk, se till att du har en plan för att lämna landet som du kan verkställa på väldigt kort varsel. För det här är ett mycket, mycket sjukt system där du har noll... Är du helt rättslös? Så att, och det är många då muslimer som hamnar i det här systemet. Just därför att de har en annan familjesyn då än den socialdemokratiska. Så det är klart att de får mycket problem då med det här. Så det är ett problem. Men här är ett exempel då på det som du nämnde här. Då, att jag hamnar i konflikt. Speciellt när man har sympatiserat mer med deras familjesyn än den svenska socialdemokratiska.
Men det man har gjort här är ju inte bara att slå sönder familjerna från att när barnen är små, utan det är ju den här utbytbarheten av alla människor som jag tycker går igenom mycket i det moderna samhället, där jag också tycker att man har fel då. Det börjar med lekisgrupperna där det byts barn hela tiden, sen är det skola där byts det också ut. Du får liksom aldrig den här kontinuiteten i livet där du har äldre och yngre som du växer upp tillsammans med. Det är ju precis bara familjen som är såna och nära vänner. Vi kan kalla det för den utökade familjen som man väljer själv, som det heter nu för tiden. Men det är ju så det har blivit på grund av urbanisering, våra institutionaliseringar av allting som är det mellanmänskliga. Det blir inte liksom aldrig bygga långsiktiga band. Det skapar en fattigdom i människors liv. Och det är därför jag tycker att mycket av det här är fel.
Jo, men det här gör ju att människor blir socialt... Alltså de blir inkompetenta i vissa sociala aspekter. Så de kan vara väluppfostrade och de kan föra sig i ett sammanhang och på det sättet vara sociala. Men de kan inte värdera sociala bindningar som går ut på att där man har ömsesidig hjälp av varandra.
Och beroende på riktigt.
Ja, precis. Det vill säga man planerar så att säga inte sin omgivning. Det lät kanske lite konstigt, men man tänker inte i termer av att få hjälp och att i gengäld hjälpa sin närmsta omgivning då i ja, den liksom trängre kretsen av människor som man lever och verkar inom, utan det finns alltid offentlig sektor som kan vara inne och fixa allting, va? Och det där ger ju en färgblindhet i livet som är liksom obehaglig på något sätt, anser jag.
Jag har bara ett sånt exempel av, jag bor i en bostadsrättsförening där många bor ganska länge faktiskt, det är väldigt trevligt. Men där är det ju, istället för att prata med din granne själv så skriver man till styrelsen, där jag givetvis är engagerad, och säger, den här gör det och det. Du först säger, har du pratat med grannen? Nej. Det är sånt handikapp.
Ja, men det är samma som det här orosanmälningssystemet. Ja, du är orolig. Har du pratat med föräldern? Nej. Så det är ett angiverisystem som man har byggt upp här som är väldigt, väldigt obehagligt. Ja, återigen. Vi har rätt, de har fel. Helt enkelt för att vi skeptiska.
Jag tror också att det har att göra med, jag själv tänkt mycket på varför jag tycker att jag har sitter inne. Jag sitter naturligtvis inte själv inne på alla svaren, men för jag tycker att så många andra har fel. Alltså det är det som du säger, skeptiska, ifrågasättande och tänka sig igenom de här svaren och tänka, både tänka och prova och se sig om. Det krävs inte jättemycket mer än det, tycker jag.
Jag är alltid skeptisk automatiskt när någonting har fungerat i tusentals år. Och så kommer någon och ska hitta på någonting ännu bättre och ska införa det på ett år eller två.
Men du och jag har ju den läggningen sedan födseln. Vi får uppmana fler som inte har den extrema läggningen. För den här tror jag, det är inte många som har. Jag vet inte, Sven, du är inte riktigt lika så där automatiskt obstinat som jag och Klaus verkar vara.
Jo, det är jag nog. Det är bara kanske, det kanske är andra frågor. Bara.
Ja, så kan det vara.
Ja. Men vi lever ju onekligen i en tid när det finns väldigt många sådana här diskontinuerliga hopp i någon slags moral och social evolution då, som så där det finns väldigt många människor som anser att nu har vi kommit på någonting som är så jädrans bra här. Till exempel HBTQ eller att skära i könsorganen på människor för att de har psykiska problem. Ja, ingen reagerar liksom på det märkliga i att just nu så har vi kommit så långt i människans utveckling och just i vår del av världen. Så att nu har vi liksom kommit till insikt om att det är så här det ska göras.
Enda anledningen att våra förfäder inte gjorde det var därför att de var så fruktansvärt fördomsfulla och hatiska.
De hade inte så bra kirurgi, vet du.
Och nu har vi kommit över hatet. Så nu har vi öppnat vägen för att amputera barns könsorgan.
Ja, jag vet inte. Egentligen skulle man ha ett namn, för, något bra namn på det här beteendet då. Att komma till såna här helt kontraproduktiva insikter och som landar i, ja, som jag ser det då, i ett irrationellt beteende. Könsstympning och läroplaner som innehåller massa konstig gallimatias och...
Jag tror vi kan kalla det för högmod helt enkelt. Jag tror att man vet bättre än alla andra som har gått före.
Ja, eller alla andra som lever på andra sidan jordklotet. Mm.
Tycker vi kan påminna Klaus om din text där, glasmänniskor, den tycker jag är rolig.
Ja, just det.
Jag har fortfarande inte lyckats belägga om du har hittat på det där.
Nej, det är helt sant.
Du måste skicka mig några länkar, jag vill läsa mer. Jag har hittat inget när jag letar på
det. Du kan googla på det där, för det finns mycket skrivet om det. För den som inte har läst texten så handlar det alltså om, på medeltiden så var det en fransk kung som råkade ut för under en maskerad, en eld. Och i den här, när han brändes så förvandlades han till glas. För det var ju så man gjorde glas, man tog sand och soda och sen så hettade man upp det. Så blev det glas, och glas var väldigt märkvärdigt på den här tiden då. Så han var övertygad om att han blev förvandlad till glas. Och då fick man behandla honom väldigt försiktigt och linda in honom med tjocka täcken och madrasser så att han inte skulle gå i kras. Och sen så spred det här sig över samhället så att det uppstod massor med glassjuka människor. Någon som hade liksom en glasarm, någon som hade glashuvud, en glasrumpa, han kunde inte sitta ner och så vidare. Och det här spred sig då, men bara i de övre samhällsskikten.
Mm.
Allmogen, på något konstigt sätt, de klarade sig från den här glassjukan.
The glass delusion har jag hittat nu att det heter,
ja. Ja, och läkarna på den här tiden, de funderade, är det verkligt, är det fysiologiskt eller är det någonting i huvudet på folk? Så det är lite grann samma, det är samma debatt då som idag med det här transeriet. Är det medfött biologiskt eller är det någonting som sitter i huvudet? Så det är samma typ av fråga. Samma typ av massinbildning som pågår.
Och Werther-syndromet också är en sån annan historisk härlig
epok. Ja, för den som inte har det historiska perspektivet att luta sig på, som inte är så intresserad av historia, så har jag en annan tumregel jag brukar använda. Det är att om alla säger samma sak, alla medier säger samma sak, om man blir brännmärkt om man säger motsatsen, då är det ofta motsatsen som är korrekt. Så kan man se till att man har rätt medan alla andra har fel.
Så ät mycket kött. Fast det kanske var rätt nu i och för sig. Vi vet ju inte. Ta hand om din familj. Vad hade vi med? Kör dieselbil.
Precis. Undvik vindkraft. Och så vidare. Vi hade många fler punkter här, men vi får helt enkelt återkomma. Så avslutar vi där med en påminnelse om tinget. Anmäl dig nu. Och så hörs och ses vi snart igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.